Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag bytte till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till podden Inte din morsa. Vi har som vanligt förvärmt här. En timmes snicksnack. Det är synd att vi liksom inte bara sätter på play, för att
då skulle det bli höglistning. Det skulle
det. Det var det ena smaskigare än det andra.
Ja, nu har vi också tryckt i oss en semla var som du hade med. Du är min fider, har vi kommit fram till. Men du är fider för dig själv också. Jag ser inte, det är mycket obehagligt.
Ja, det är mycket
det var the angle bra, för from beside. Riktigt dåligt humör när jag kom hit. Riktigt
dåligt humör. Vad hade du liksom landat i för? Vad var det som hade hänt?
Nej, jag tycker att jag trampar i så här skepp och hoj vatten. Jag står liksom som där, vad heter de där, hopp i landkalle. hoppa fram och tillbaka, båten tillbaka till kajen tillbaka.
Ja, jag vet.
Åh, den känns så frustrerande.
För att om jag tänker på vårt forna år, råttans år, forntiden, det känns ju som forntiden, men det känns ju också något som har pågått väldigt länge. Och jag tänker mycket på Katarina Sellner, för att det är precis ett år sedan hon var här, vår älskade spåkvinna. Men då spådde ju hon liksom att det här skulle bli ett sånt år för dig. Men jag tänker så här, när man hamnar i kris och man trampar på, så blir man väldigt utmattad, och därför blir det ju så jävla svårt att ta sig upp liksom, och i land. Fast jag som står bredvid ser ju att så här, men hallå, liksom, där är ljuset, där är horisonten, jag ser ju,
men jag
att du är så
det.
Nära och du har varit liksom så här, några såna här små bakslag på vägen dit som jag tror du upplever som mycket mer oöverstigligare för att du är så utmattad.
Ja, jag fattar. Men jag har verkligen varit on a high nu ett tag.
Ja.
Och sen igår så fick jag bara liksom någon så här superdipp. Sen fick jag för sig mens också. Men nu känns det bättre igen. Men du vet när man är så här, några grejer som man verkligen tycker man är på gång, man har förväntningar. Man vill att liksom någon grej ska bara så här sesame opened. Mm. Och ska öppna sig. Så här, en grej. Jag tycker att jag har verkligen sänkt mycket av mina förväntningar och så här, vad som är ett bra liv och hur jag ska ha det och hur det ska se ut och var jag ska bo. Jag känner lite så här, det är några grejer som är i min så här, grund, vad ska jag säga, grundfysik. Nej, men som min själ mår inte bra om inte det finns. Och så här, det har blivit väldigt tydligt utkristalliserat det här året. Dels klarar jag inte av att ha fula saker omkring mig, har jag insett. Det klarar jag inte bara. Jag blir liksom, jag får OCD. Nu där jag bor så är vi lite oense. Det finns ett svart bord, ett krombord. Jag kan inte förstå vem har byggt det här bordet. Vem har köpt det, vem har ställt dit det, varför ska jag leva nära det? Men så här, just nu så liksom, det är inte läge att hålla på och liksom byta möblemang och fixa hit och dit. Saker måste liksom sätta sig först. Men det, då kan jag bli helt besatt. Och då skickade det till min gamla bästis Åsa. Hon bara, ironisk inredning, frågade. Att det är så himla roligt så här, att människor har så olika smak. Ja. Att de är lite så här von oben. Mm. Men lite som att så här, man förstår... Jag menar, man har så olika smak att så här, om jag skulle skicka det till någon annan så skulle det kanske vara så här, men gud vilket fint bord. Eller vilken fin taklampa. Och Lilosa bara såhär, ironisk inredning så här. Ja. Jag tänkte på Killinggänget nu när de gjort den här dokumentären, att så här, man hela tiden på gränsen, man skrattar, man vet inte riktigt varför man skrattar så här. Och det är därför det är så jävla tryggt med så här, ljust och fräscht och nordiskt. Ljust och fräscht och nordiskt. Att så här, ingen kan komma in och så här, klandra dig för att det var en så här loppistant om du har ett björkbord och vita gardiner. Ingen kan trycka till dig rent historiskt. Ingen kan strida en horrorpall.
Nej. Å andra sidan heller aldrig claim att du har någon som helst liksom, konstnärlighet.
Nej, liksom det är sant, den,
nej, alltså så här, det är ju, det är en sån där ganska feg väg att gå inredningsmässigt.
Ja.
Och gud vad jag tycker att den är tråkig, att den är tillbaka. Jag tycker ändå att vi hade några år med så här, nej men nu maxar vi liksom, ja, lite.
Nu
men
vi.
Nu bara, nej men nu är det tillbaka med så här, det är beige och det är trä. Och det är liksom så här, ja. Men nu, dels att det hela tiden går i vågor, men sen att du så här, det är den säkra vägen att så att säga inreda utan att inreda.
Ja, verkligen. Men det ger mig ju ingenting. Och jag tänkte på det när jag hade sett den här tv-serien om Karin Larsson. Det kanske liksom tog 3 månader att brodera den där kudden. Och alla varit med och döttrarna gjorde det. Och man, så här, man skapar sitt hem och en stolthet tillsammans. Så pratade jag med en så himla rolig snickare för några veckor sedan. Vi tog en fika och... Skit i varför vi träffades. Vi gjorde det i alla fall.
Nu blir man ju extremt nyfiken. Du har ställt lite polare som är snickare. Det tror jag inte ett dugg på.
Nej, men vi skulle prata om ett programförslag.
Ja, men så, då klarnar det lite.
Och han var så här, som en Petson och Findus fast liksom ung. Och han sa det så här, människor ringer till mig för att de försöker att liksom renovera sina lampor eller få någon som kan laga eller fixa, men det finns inget ställe att lämna det. Det blir liksom alltid billigare att köpa nytt. Då sa han någonting som jag liksom har tänkt på så himla mycket. Han bara, varför får inte någonting tar tid längre. Varför får inte ett hem längre ta tid? Man ska liksom in, ska renoveras, som vi har pratat om innan när jag köpte liksom Gotland. Jag bara, gud vad jag skulle gjort annorlunda idag.
Mm.
Att så här, nu ska jag som alla andra, nu måste jag fixa, jag måste visa att jag är på gång, jag är med liksom i groovet, det ska vara så här, stor altan. Man dras in i det, förstår du?
Mm.
Man så här, tror att man ska vara någonting och så tror man att det är på riktigt. Man på något sätt...
Men har det inte också att göra väldigt mycket med att vi har haft en ekonomisk situation som vi kanske aldrig någonsin har haft, ja, men förutom liksom i Europa under 30-talet, det vill säga att du kan låna till nollränta.
Mm.
Så att vi levde ju under liksom ett årtionde där du kunde låna pengar till att köpa en gigantisk altan och renovera ditt badrum och kök. Alltså du tog bara ytterligare lån på din bostad. Det är liksom ett resultat av den borgerliga politiken där alla skulle äga sitt boende och därför gavs liksom nollränta för att kunna köpa sina jävla lägenheter och hus och bostadsrätter, och hela Stockholms hyresbestånd blev ju då bostadsrätter. Alltså vi har ju levt en tid som är det här, alltså jag vet att han pratade med min
medelklass Versailles.
Ja, men min farmor och även min pappa var ju så här, hur alltså ni förstår inte att så här, min farmor och farfar fick ju köpa sig egna hemstomt där de byggde ett eget hus utan att låna en enda krona. Och deras så här skällsord, det var liksom lån.
Mm.
Så när mamma och pappa frågade om de fick låna för att kunna köpa, liksom, jag vet inte vilket hus det var, så sa de nej, aldrig. Alltså låna inte pengar, du är ofri. Och nu är liksom alla belånade. Det fick hellre ta 10 år att samla ihop till en ny byrå.
Men
så resonerar inte vi.
Nej.
Och så det är ju någonting i vårt, och jag tror tyvärr att, eller tyvärr säger inte, för jag tror att det är klokt. Jag tror att vi kommer gå tillbaka till det, att saker och ting faktiskt får sitt egentliga värde. Det är ju också så här, fan, en IKEA-möbel kostar 179 spänn. Jävla jättespegel som jag hittade där som jag bara, gud vilken fina 699 spänn, det är ju ingenting.
Nej, jag vet.
Men så såg det ju liksom inte ut på Karin Larssons tid. Då kostade ju en spegel typ en halv årslön. Ja. Hela det kapitalistiska systemet har gjort oss till såna här enorma liksom visionärer, och vi bara ska göra det snabbt och fort, och sen ska det säljas också. Så här, det var inga vanliga människor som höll på att investera i fastigheter. Så här, men då bygger vi, köper vi den här, renoverar upp och säljer, som folk håller på här i Stockholm i alla fall.
Men i början mellan så här 2003 och 2007, när det blev någon så här orgi i att lura tanter typ på så här Enskedefältet och runt om, att så här, det var den sista så här generationen tanter och gubbar som man kunde vara så här, buhu, jag och mina pojkar, det är så synd om oss, vi måste köpa det här. Alltså det gick fortfarande att så här blidka gamla människor till deras hjärtan på något sätt.
Och göra sig helt sjuka kap typ.
Ja, och så bara renoverade sig så här, så jävla snabbt och såldes för dubbla pengar bara. Och sen så han liksom, ja men du vet, släktingar, barn, samlet han infatt, vad är det som händer?
Ja.
Det var liksom galenskap ett tag där. Och det var så mycket inredningsprogram och folk skulle ut i skärgården och hit och dit. Vi var så här, alltså det var som en autobahn i konsumism på något sätt.
Ja.
Tänkte lite på det nu när jag kollade på våra kompisar Christian och Ninni igår. De är ju ett av paren i det här... renoveringsströmmar på Kanal 5.
Mm.
Jag tycker det var ganska intressant hur de vinklar det programmet.
Mm.
Såklart, den dramaturgiska bågen är så här, nu ska vi följa typ 7 par som har köpt liksom grisen i säcken.
Mm.
Och nu ska så här, Anders Övergård save them. Typ.
Styra upp dem i vanlig ordning. Ja. Det är så jävla roligt att det är just han som ska styra upp
dem. Ja, man vill säga, okej, ditt track record.
Att du har själv varit så här precis på bara vara. Du har liksom åkt ut för snatteri, blivit dömd för det och liksom fått sparken från 4. Men han ska ändå bära epitetet uppstyrningarnas man.
Inredningsfrälsare.
Ja, och så går runt ry och skäller i vanlig ordning. Det är inte så att han omprövar sin roll och bara, hörni, jag ska köra en lite annan approach här nu. Typ att ni får frälsa mig.
Nej.
Han
det
hade fortsätter.
Ju varit ett underbart program.
Det var så roligt. Säga. Anders hittar hem eller någonting. Inte Anders. Ja, men hur som helst. Vi har ju sett fram emot det här. För att Högfors herrgård heter ju...
I Kopparberg.
Det var ju ett objekt som låg ute på Blocket under pandemin.
Ja.
Och vår kompis Ninni, Essén, och hennes man Christian Wolter köpte detta
sjuka ruckel. Och det är så roligt för att jag hade sett det här på Blocket. Vem som...
Hade du?
Ja, alltså alla som hämnat knarka lite grann har ju fått upp det där. Uh-huh. För det är ju liksom en så här... I annonsen så kändes det ju som att så här... My god, kan man få det här liksom slottet för två mil? Det här är inte klokt. Och sen gick man in... Läste lite, insåg liksom att oj, slottet saknade tak. Slottet har liksom så här massiva det är mögligt, kackigt, ruttet från inifrån och ut typ. Drömlikt, men det här får man liksom passa sig för. Men där slog Ninni och Christian till.
Ja. Och jag tänker så här, om det är några som faktiskt har liksom energin och den positiva inställningen till det där, så är det ju just dem.
Mm.
Men vi är ändå lite förvånade. Vi kan lyssna lite.
Vi tänkte ju från början att annexet var ganska bra. Vinden är schysst, det luktar som det ska. Men nu ser ju det här ut att bli ett lite större projekt än vad som kanske ursprungligen var tänkt. Takstolarna är helt borta. Just nu känns det lite hopplöst. Vi tänkte att vi hade tak, nu känner jag... Det här ser inte helt okej ut. Visst, vi har tak, men det är kanske inte jättemycket tak.
Det här är ju alltså ett ställe som... Ja, men det är i behov av liksom massiv renovering. Det är inte ens säkert att själva slottet eller herrgården går att rädda. Men så finns det ju en annan byggnad på tomten som de har renoverat. Men den visar sig ju inte heller vara... i toppskick.
Mm.
Men det var otroligt underhållande och de är ju liksom otroligt karismatiska och smarta och roliga. Och den dramaturgiska bågen är ju att så här, nu har de köpt det här, hur kunde de göra det? De har ingen koll. Någon har ingen koll.
Ja.
Och sen så hela tiden så hade alla koll. För att tjejen som hade köpt det gamla tjejen som hade ärvt då det gamla tågstationshuset, de hade bott där under hela uppväxten. Hennes pappa var jätteduktig på att renovera.
Jaha.
Christian och Ninni är jätteduktiga. Ninni är ju liksom uppväxt på en herrgård och det paret som hade då köpt den gamla Mjölnarkvarnen. De var liksom i stort sett klara. Mm. Och ändå skulle det framställa som så här, oj, 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 de är så novis. Oj, hur ska det här gå? Hur ska de hinna? Man vill säga, vänta nu, är det någonting som du... Anders Övergård ser som inte visar sig. Det blev lite så här. Okej. Okay. Och det var ju också inte riktigt med. Det var lite bortklippt då. Ja, men just essensen av att säga, ja, vi har ju haft den här goda andra hus som vi har renoverat. Att man ville så gärna att han skulle då få komma och vara frälsaren.
Mm.
Men så är det en scen här som jag kände lite så här. Nej, nu gör ni så många kardinalfel här i kanalen och redaktörer och allting. Lyssna här.
Vad tänker du, hallen här och sovrummet, vad tänker du i budget?
Jag vet inte. Ett par 10 000 kronor kanske för varje rum. Så säg att det här kostar 30, vi står i nu.
Och så golv, väggar, tak.
Jag är ingen proffs. Jag är ingen expert, jag är inte utbildad i någonting. Alltså jag bara gissar nu. Du får inte ha med detta.
Jag kan bara ge dig ett litet riktvärde. Om jag har en byggfirma och kommer, skulle jag komma hit och göra det här så brukar man räkna ungefär 10 000 kvadraten. Kvadraten.
Vad hade vi här då?
30.
30 totalt.
300 000.
Ja, tuttjärla.
Ja. Här då så tycker jag att det känns väldigt så mycket fokus på att framställa... Det är så inredningsgalna kvinnor från Bromma som bara säger, jag köpte ett slott, jag köpte en kvarn, jag köpte... Fast alla tre som är med i den här serien i första avsnittet verkar ha riktigt bra koll tycker jag. De har liksom renoverat och känner till de här husen, de har gjort det själva, de har fäder, de har kompisar, de har män. Säger, nej, det är ingen som tror att vi ska fira jul liksom om några månader när man tittar upp och det är så här ett slott utan tak. Jag tror inte att Ninni trodde det. Och jag tror inte att den här tjejen då, som vars pappa skulle hjälpa henne med stationshuset.
Mm.
Att säga, ja, Anders Övergård, om du ska åka dit och ta dig liksom dina överpriser från Stockholm, kändispriser, då fattar jag att det skulle kosta 300 000. Kanske isolera den här väggen. Men typ, det gör inte det i övriga Sverige. Så jag bara känner lite så här, efter hans track record med så här, ja, lite kvinnoförnedring, lite hit och ditan. Hade inte det varit klädsamt att sätta på sig feministkostymen un petit, lite grann.
Jo, jag bara tänker också att så här, hade det inte varit klädsamt och ganska roligt om han hade bara bestämt sig för att så här, kliva ur den här liksom, det är en ganska så här tråkig programidé att så här, här kommer jag är hantverkare på riktigt, jag är ingen jävla programledare, jag har fan jobbat med bygg.
Värsta jävla hus jag sett.
Ja, och så bara, fan tror ni, är ni helt jävla dumma i huvudet, kan ni inte räkna, är ni blinda, är ni döva typ. Och så ska han liksom styra upp det här. Så här, jag vet inte riktigt vad det är. Så är det drömmen om att få mästra liksom idioter med pengar? Gillar man Anders Övergård för att han är en arbetargrabb som säger, som ändå liksom är den enda som har koll bland dessa så här förmögna? För han har ju också gjort sig ett namn på att renovera Anders knackar på. Då åker han ju runt typ så här olika kändisar och förnedrar dem. Om vilka jävla idioter de är som inte fattar.
Jag är glad att jag sa till Benjamin en grossa. Så jag är väldigt bortskämd.
Ja, men...
Nej, du är bortskämd, Anders. Du är riktigt bortskämd. Ja, du är att du fortfarande så här spekulerar runt där.
Ja, jag också här, inte fattar. Eller så här, jo, men det kanske gick när du gjorde din första produktion. Det verkligen var en vanlig snickare som klafsade in i rutan och ställde till det. Men sen att så här, fortsätta liksom stick to something... that you ain't liksom anymore. Det är liksom det som blir lite fel. Och som sagt, hade han varit smart så hade han väl gjort något annat format. Jag hade ju till exempel 1000 gånger hellre sett Saving Anders eller liksom Anders hittar hem, eftersom det visar sig nu att han, precis som Bianca Ingrosso, har varit på Bara Vara. Och då blir man ju genast misstänksam. Är det Bara Vara som kör någon så här kändiskampanj så kändisar får åka gratis? Vi vill gärna komma, jag och Ann. I så fall.
Vi mår piss.
Som ni vet har det varit råttansår för oss. Vi skulle verkligen behöva det. Så om ni hör detta så kommer vi gärna och testar er life changing.
Men det här, är det här image washing från då Anders sida?
Jag tror att det är lite image washing. Jag tror att det är liksom lite så här. Men hur kul hade inte det varit om någon hade följt med en kamera och fått så här filma när typ Anders och Bianca sitter och berättar om sin barndom. Alltså jag kan inte tänka mig något mer spännande.
Det här är roligaste programförslaget jag någonsin hört med. Ja. Ann och Sanna träffar kändisar på Bara Vara.
Ja, som är lost in space. Ja. Och som är så här, jag är i livskris, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och så hjälper man dem på olika sätt.
Lost in space på Bara Vara.
Ja, men det behöver inte vara Bara Vara, tänker jag. Det kan vara vad fan som helst.
Lost in space.
Ja, lost in space. Och så bara någon med livskris får hjälp att liksom hitta... terapeutiska verktyg att ta sig ut ur det och man får liksom försöka hitta the root cause. Jag tycker det var så underhållande också när Julia drog med Bingo på någon sån där liksom, också så här, 3 dagars kurs med tyst retreat och de ska hitta sina barn och så bara, nej men gud, varför filmar ingen det här? Det här är världens roligaste grej.
Och samma sak alltid så här, om du hade en vecka kvar att leva, vad skulle du göra då? Man bara säger jag skulle bara satt mig ner och typ gråtit och kramat mina barn. Det är så här,
jag skulle flytta till en palmbeströdd kland. Man bara, nej, det skulle du inte alls ha gjort. Du skulle bara ligga och
boll och dricka rödtjut.
Krama barnen. Och så här, käka en pizza slice.
Hur som helst så vill jag bara säga, jag tycker att det var jätteunderhållande och jättekul serie och fint klippt och så här härliga människor. Men så här, att patronize människor som inte liksom... där alla ser sig, nej, så är det inte. Lite som så här, killgissa. Ah, du ska till liksom, du ska till månen. Du ska borta 3 dagar. Räcker 200 tamponger. Ungefär så här, the smartest of the smartest. Ska spela dumma. Jag tyckte, det funkar inte heller riktigt längre. Alla ser att det här är kompetenta människor som har renoverat, som har koll, som är så här modiga och pigga och har ekonomi. Men nej, det är inte det Anders Övergård ser.
Nej. Nej, han måste ha
den. Han har en annan verklighet.
Han har ett behov av att läxa upp människor. Och jag måste säga att jag är ärligt och inligt ganska trött på det. Men som sagt, de här objekten och människorna, Christian och Ninni ska ha den största av de varmaste eloger för att det är sjukt spännande att följa dem. Sen hade man kanske önskat som sagt att Anders hade liksom vuxit upp, slutat förnedra människor. Och framförallt tycker jag det är så jävla tråkigt att han ska göra tjejerna till idioter.
Vet du vad jag kostar?
Men du bryr dig bara mita, typ. Alltså, nej, jättetråkigt. Vi hoppas att han skärper till sig till nästa program. Men det här är
det är fel på underhållningen.
TV-tips.
Det är det.
Ja, det är TV-tips.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okej, okay. Älskling, jag måste få... Jag hade Margita över på middag. Ett litet häng med henne, det är vår gemensamma vän. Och det var ett tag sedan jag träffade henne, för våra liv har ju liksom... Från att vi lärde känna varandra när vi var grannar. Hon flyttade in i huset där jag och Ville bodde. Och så flyttade hon in just med Elliot högst upp. Så vi har känt varandra i 23 år. Och sen flyttade jag till Skånegatan och hon bodde kvar på Maria Prästgårdsgatan. Så vi har liksom bott väldigt nära varandra och vår vänskap har varit liksom av det här vardagliga slaget. Och sen släpade jag med henne till hennes första ACA-möte.
För alla som inte vet...
Adult Children of Alcoholics. Det är en 12-stegs gemenskap som är fantastisk för alla som har vuxit upp med alkoholism eller annan dysfunktionell barndom liksom. Alltså verkligen en superfin gemenskap som har hjälpt mig så mycket. Och där tog jag med Margita till hennes första ACA-möte. Och sen har vår vänskap handlat väldigt mycket om att vi har gjort stegen tillsammans. Och, ja, men vi har liksom en väldigt nära och fin vänskap. Men då sa hon någonting fint som jag har tänkt på sedan dess. Hon sa så här, ja, men jag tänker på livet som att man lever liksom i olika faser. Först är man ju barn och sen är man tonår och sen blir man ju vuxen. Och den är liksom typ i samband med att man får barn. Och den där vuxenfasen, den pågår ju väldigt länge när livet liksom... Man trampar på i samma cirklar. Det går väldigt mycket på att jobba, ta hand om avkomma och liksom bara liksom leva på i det här vuxenskapet. Det börjar ju då liksom när man är i 25-30 års åldern och sen pågår det tills man är typ 60. Och Margita är nu 60 plus, liksom 62, så hon är 15 år före mig in i den fasen. Och hon sa det så här, jag känner mig nu som en så här Bambi på hal is. För jag är för första gången nu nybörjare i nästa fas. Nämligen ålderdomen. När man liksom måste börja fundera över att så här, jag är en människa som inte ska hålla på med expansion. Alltså bygga, köpa sommarhus på Gotland. Utan så här, jag måste liksom binda ihop säcken och se till att jag har ett liv nu som passar mig när jag är i liksom nedförsback. Eller det låter så negativt, men alltså i att när jag måste skapa mig själv ett enklare liv som är mindre liksom kostsamt. Det är hur många är det som har bra pension idag? Även om du har pensionssparat själv så kommer du ha det sämre än när du var i liksom din glansdagar och jobbade. Du kanske blir sjuk, folk du älskar blir sjuka, alltså så här, du blir försvagad på olika sätt. Men jag gillade liksom hela den grejen att så här, och jag är ju liksom i, vad ska man säga, verkligen i den här vuxenheten fortfarande och börjar också känna mig så här innerligt, du vet, lite uttråkad på vuxenheten.
Jag med.
Att man säger, men gud, nu har jag trampat på här och liksom så här expansionsplanerna, man bara trampar på, man är så här företagandet och det pitchas idéer och man åker på träningar och man ska liksom laga den typ tusende stroganoffen man har lagat i sitt liv. Ah, jag är uttråkad på det. Ah, nu är det en födelsedag igen. En barnfödelsedag. Liksom så här. Ah, nu kommer den igen. Alltså, man har gjort det här, känner jag.
Nej, men jag känner
till förbannelse.
Så här, det var det vi har pratat om innan. Att så här, okay, ska vi åka till Bali eller så här, Thailand och barnen får gå och så här, sitta på stranden i skolan och går omkring och är lite så här, het med så här, slitet hår och lite brun och bara så här, smygröker och typ tar en öl. Alltså, så är jag lite nu. Mm. Skriva en bok. Jag är liksom, jag tycker att för första gången på många år fungerar min hjärna så som sig bör. Och jag, det går ju liksom snabbt då och det går bra hiten och diten. Och då är det klart att då blir jag ju hög på det. Jag bara, det verkar funka igen. Jag verkar vara ute min freeze, bla bla bla. Men samtidigt så känner jag så här, okej, lite det så här, vad ska jag göra för att kunna ha mitt bästa liv?
Mm.
Och så allt det där som jag trodde skulle leda till någonting, som vi pratade om, så här, Gotland, stora lägenheten i stan, bla bla bla. Nu blev det inte så. Och då känner jag så här, ett, orkar jag igen? Två, vill jag?
Ja, vill jag?
Ja, tre, så här, jag skulle mycket hellre, man vill ju ha någon fast punkt. Det är väldigt viktigt för mig som är mysigt. Men jag bara, du vet, jag har en kompis pappa som har liksom ett litet ställe på Gotland precis vid vattnet, vid havet. Det är bara liksom ett litet rum och det är ingen el. Och jag bara säger, nej, men just nu känner jag så här, det skulle kunna funka. Jag är inte, liksom, jag är inte rädd längre. Liksom, det är svårt att komma åt mig, känner jag. Förstår du? Det är inte så här, jag måste, jag tänker inte att jag ansvarar för allt och alla. Men så känner jag så här, nej, men jag tänker om man kunde ha bara ett litet hus i Grekland. Att så här bara så här, live the easy life men ändå kunna göra det man är bra på. Då tänker jag så här, både du och jag, vi är ju bra på att skriva båda två. Och det är ju typ Guds finaste gåva till mig. Jag bara säger, jag kan sitta var som helst och skriva en bok. Jag kan sitta var som helst och skriva en artikel. Jag kan sitta och måla. Men jag bara kände så här, och inte så här, nu åker vi dit 2 veckor, nu åker vi dit 1 vecka. Jag skulle vilja vara där liksom
3 månader.
Ja, alltså från så här maj till september skulle jag vilja att du och jag var i vårt grekiska hus. Och så kan barnen komma och de kan vara där hit och dit. Man kanske liksom hjälps åt. Men alltså bara så här, the easy life. Goda råvaror. Jag tycker fortfarande så viktigt med mat. Och så här, men inte liksom kyla och stroganoff. Och gå till ICA och handla. Jag bara, du vet, så fort de ser mig på ICA så kostar det 1000 spänn. Du vet, jag behöver inte ens handla något. De bara, får jag 1000 spänn? Men liksom, det är så... Det är lite måndag hela veckan, jag håller med dig.
Och jag tyckte att det var så här, ja, men då fattar jag vad du menar. För det är liksom någonting med den här fasen som är väldigt lång. Och nu är det ju så för dig och mig eftersom vi har 2 barnkullar också. Så att liksom, eller jag är till och med 3 barnkullar betraktar det som. Att liksom, gud vad jag har dragit ut på det här.
Ja, du har faktiskt 3.
Ja, alltså jag har ju liksom en som är 23 och en som är 5. Och jag kommer ju vara i det här vuxenskapet i minst 10 år till Foxen är 15. Alltså det är strågen och liksom olika saker så här.
Inte om vi bor i Grekland.
Nej, nej, men jag tänker alltså så här, jag vet inte. Jag har liksom hamnat i någon, jag tyckte det var förklarade en del. Och Margareta sa så här, men jag känner mig som en nybörjare nu. Vad ska jag göra nu? Ska jag börja spela golf? Ska jag göra så här? Det var så jävla gulligt.
Vi måste skaffa fler hobbies.
Ja, för jag minns ju hur jävla lost in space jag var i början på vår, på mitt vuxenskap. Alltså så här, vad ska man göra med hela sitt vuxenliv? Alltså den här expansionsfasen då du liksom ska köpa ditt hus, det ska inredas, du ska liksom bli en matmora, du ska på något sätt skapa ett föräldraskap som du är stolt över. Alltså allt det där som nu bara rullar på som tåget. Alltså det här är ingenting vi ens behöver fundera på längre. Det är inte så att man har läst en mammabok. Jag är inte ens intresserad av liksom allt det här med tidningen Mamma. Och vem ska jag vara som förälder? Jag tänkte på det när jag såg någon sån här gravidinfluencer som återigen är så här, vecka 3! Man bara, gud nej, för fan. Nej. Jag är så färdig med det där. Jag och alla så här födsloberättare berättelser. Vill du se min födslostory? Jag bara, nej tack, jag är klar med det. Tack, jag är så färdig. Liksom.
Gud, vad man är färdig. Och vet du vad det konstigt är? Det mest själviska, Freudens slipp är så här, bara för att jag själv inte är den fasen aldrig kommer bli, då tänker jag så här, men det är inte så många som bryr sig om sånt här länge. Du vet, man säger, förstår du, man hamnar i någon så här parallell värld. Ja. Man bara, men jag tror inte folk bryr sig så mycket om så att de är första veckan. Nu har jag gjort det.
Ja, då är det inte intressant längre. Nej. Lite narcissist varning på det. Ja, det är det.
Men det handlar bara att man är så långt därifrån och man trodde aldrig det. Man trodde att man skulle liksom for life tycka så att nu ska jag ha ett nytt barn.
Jag skulle liksom bli barn. Ja, men verkligen. Att det är så här. Men jag tyckte det var ett himla fint och ganska klokt sätt att se på det. Och att så här, i alltid de där början av de där faserna så är man ju fucking lost in space, och att det ska vara så. Jag tyckte också att jag var så fruktansvärt lost in space. Minns du de här skälvande första året in i tonåren? Från att du liksom får mens, kommer på att du ska liksom ha tuttar och bara, jaha, ska jag köpa ett raffset på H&M nu? Alltså det är så här, gud, man var så lost in fucking space då.
Jag har aldrig kommit till den fasen ju.
Men vadå att du liksom så här, det är klart att du har kommit till den fasen. Du var ju ett barn som spelade fotboll och cyklade, och så helt plötsligt stod du där med en cigg. Det är klart att du måste ha varit förvånad eller så här, oj, vad är det som förväntas av mig nu? Jaha, ska man dricka alkohol nu?
Det är klart att det alltså, var så, men jag tror också, eftersom jag hade min syrra då som var bara 14 månader äldre, så var det lite så här att jag liksom mer tving, om jag skulle få vara med, så var det bara så här, play by the rules.
Yeah.
Och så här, jag kommer ihåg att jag var så här, jaha, ska jag hångla nu? Men jag tänker inte, i vanlig ordning så lär jag inte så mycket vikt vid. Jag bara säger, jaha, jag gör som de gör då.
Jaha, så det var liksom ingenting du hade så här, tankar kring? Eller? Jag minns att jag hade ganska mycket ångest kring det där. Att så här, jag vill inte, alltså jag tyckte till exempel, det här slog mig, jag vet inte hur det kom sig att jag drabbades av ett så jävla starkt barndomsminne, men jag minns en flanell. Jag tror att det var att Fox, det var verkligen en sån här madeleinekaka. Fox hade en flanell, han ville absolut ha en pyjamas på sig. Och så kommer jag att tänka på, just jag hade också en pyjamas som jag älskade så jävla mycket. Och så var det så här, vi skulle till farmor och farfar på någon, om det var påsk. Och så ville mamma tvinga på mig en klänning. Fy fan vad jag hatade flickkläder. Jag ville bara ha på mig min pyjamas. Jag ville ha den där pyjamasen på mig. Och hon vägrade gå med på det. Så att jag tvingades då förnedra mig med att sätta på mig den där jävla madicken liknande klänningen. Alltså frustrationen och ilskan jag kände och hatet jag kände mot henne. Att hon liksom var så auktoritär och skulle hålla på att bestämma över mig. Och det mindes jag att jag ofta kände som barn, alltså mot henne just. Att jag liksom, dels att våran vuxenrelation var så himla mycket lättare. Men att vara barn till henne, jag gillade inte hennes föräldraskap alltså.
Nej.
Jag var jävligt, många gånger kände mig så här otroligt liksom mästrad av henne.
Men var du mästrad av henne eller var det en känsla?
Nej, men jag tror att det var både och liksom. Hon kom ju själv från ett hem med två föräldrar som var födda 1905. Alltså de var ju 45 och 46 år när hon föddes.
Just det,
de var ju på riktigt tiden. Den tiden var det jätteovanligt. Och de var ju på riktigt så här, födda egentligen 1905. Du kan ju tänka att det var ju sekelskiftsmänniskor. De var ju så här, alltså de hade ju en barnuppfostran där det liksom smiskades med björkris. Och där det var liksom, du ska sitta helt tyst och titta på in i en vägg på långfredagen. Alltså de var ju väldigt stränga liksom. Så mamma tyckte väl att hon hade en fri och liksom modern fostran, men hon hade absolut element av så här auktoritär liksom mästrande stil. Alltså hon var ju långt mycket mindre liksom accepterande vad jag är. Jag är ju bara så här, vill du ha pyjamas, men gud, ta den, du kan ha den ett år om du vill. Jag skulle inte bry mig, alltså jag skulle aldrig tvinga något av mina barn att sätta på sig någon typ av klädesplagg som du inte vill ha. Jag kan inte se vitsen med det. Skulle du göra det?
Nej, det är svårt. Det har varit svårt med mina barn.
Nej, men jag tycker bara att det också är så här, ur ett etiskt perspektiv är det ju helt sjukt.
Ja, men jag håller med dig.
Här, nej, nu ska du ha på det här för jag vill att du ska se ut på ett visst sätt. Jag bara säger, nej, men de har så himla lite att bestämma över i sina
julafton
liv.
Julafton så kräver jag faktiskt en liten skjorta, det är.
Nej, det skulle jag aldrig falla med in. Alltså, de får ju gå nakna om de vill.
Du vet att jag ändå är uppvuxen i så här, med min typ hippie mamma, men att man bytte om till middagen.
Ja, men nej, du förstår. Nej, men de hade lite andra dresscodes. Det var väl inget konstigt. Men jag minns som barn att jag i alla fall upplevde det som jävligt kränkande. Och att hon liksom tog sig... Hon hade vissa auktoritära uttryck som jag verkligen inte tyckte om. Sen var hon ingen lekmamma. Och det kan jag tycka är så här...
Det var väl fan, ingen 70-talslottet?
Jo då, jag hade liksom föräldrar... Jag hade vissa gulliga liksom så här mammor i min närhet som faktiskt så här... Ja, men som var med i leken eller så här. Men mamma, hon satt ju bara och rökte och drack kaffe. Och sen var det så här, nu får ni leka. Jag ringer i klockan så kan ni komma in. Hon var så här, ut med er, hej då. Och sen stängde hon dörren. Och sen så ringde hon i en klocka och då var det mat. Så vi fick ju bara leka på. Så var det i grannskapet. De är så här, nu är det Barbros klocka som ringer. Och där är Jennys klocka som ringer. Det var ju inte klokt. Vi levde
du menar så här, hon skickade ut det så stängde hon dörren.
Nej, men hon, nej det, men det är klart att vi kunde gå in. Men nu får ni vara ute. Och så var det liksom... Alltså, vi skulle vara ute och leka bara.
Ja.
Och då var det inte så här, jag vill in och kolla på film. Det var liksom en big no, alltså det fanns inte på världskartan att vi skulle.
Jag tycker ändå att det är ganska bra.
Ja, alltså absolut, men dels så bygger det ju på att man har flera barn så att man vet att de har något att göra där ute. Och sen bygger det ju på att de kanske också har kompisar.
Jo.
Och att det bygger på ganska många så att säga parametrar som ska rimma. Tänk om jag skulle göra det med Fox 5 år gammal. Hej då, vi ses. Han bara står ensam ute på. Han skulle ju få panik för det första.
Men kan du inte också tänka att det handlar om, för det kan jag känna när man liksom är trött eller så här, känner sig lite håglöst. Och är så här, nej, men nu orkar jag med det. Men när jag inte är det, eller låter ta tid, liksom, jag är oftast inte det, men de få gånger jag är det så känner jag att mitt tålamod tryter. Så här, alla låter så mycket, det är smackning, alla kräver så mycket av mig. Det är nu som jag har suttit och skrivit på min bok, så jag har suttit hemma ganska mycket. Så bara, ja, Elon är hemma, idag var så här, Bobo varit sjuk en vecka, idag var Frans hemma, Mattias har suttit där och så... Vet du vad strumpor finns? Vet du vad den där är? Vet du vad decilitermåttet är? Kan du komma med vatten? Jag var så här, nej, jag sitter och skriver nu. Jag har gått in i mitt fokus. Jag har gått in i mitt superfokus. Fuck you, vill jag bara skrika.
Mm.
Men i vanliga fall så har jag inget problem med. Jag bara,
men varför sitter du hemma då?
Ja, men
jag bara fråga,
för att jag har vabbat.
Men Mattias är ju hemma.
Jo, men ja... Hur som helst, att det är så här, din mamma kanske var lite utkasad och det kanske var därför, menar jag. Eller?
Absolut, jag tror att det fanns alla rimliga tänkbara förklaringar till. Jag tyckte dels att det bara var så här, så himla alltså det är, med mammor som dör så finns det ju en tendens att man förskönar. Alltså det här,
jo, jag hon var ju helt... en vecka när du bara, berätta om din mamma så här. Jag bara,
men det blir ju så. För man minns ju bara allt det man längtar efter och saknar. Mm. Men liksom, och man drabbas också av så här, men hon kan inte säga emot. Så man vill inte förtala liksom avliden person. Mm. Men jag minns att jag som barn hade så jävla mycket funderingar. Och för att knyta ihop den här säcken med liksom att man är nybörjare på att vara barn. Det är liksom när man, jag minns så väl när jag liksom blev ett barn med medvetande, när jag började våga gå genom skogen själv och den här känslan av frihet när man är så här, oj, jag kunde ta bussen själv, oj, jag kunde cykla till min kompis själv. Alltså många såna här enorma emancipationsakter som jag tyckte var så jävla härligt. Och det handlade väldigt mycket om att så här, snart slipper jag kärringen.
Ja, jag fattar.
Och dels så var det ju hennes ganska auktoritära föräldrastil såklart. Men sen var det ju också att mamma var ju sjuk liksom under hela min barndom. Hon hade ju bipolär sjukdom och var omedicinerad och odiagnostiserad. Och den, jag minns det tror jag också för att jag pratar med en kurator nu på affektiva mottagningen som liksom är så här anhörigstödjare liksom för personer som är anhöriga till det bipolära. Och Då minns jag det, för vi pratade just om så här barn, att vara barn till någon som är bipolär. Alltså vad är det som är utmanande med det och vad kan vara svårt? Och då sa han liksom att ja, men det svåra är ju att barn kan ju själva inte... Man kan aldrig förutse med en person som är bipolär, för man vet ju inte när skoven ska komma. Så att liksom, en person som är som sagt helt utan skov, alltså normal, alltså man, det är ofta så, alltså vi, personer med den diagnosen är ju mestadels liksom mår ju hyfsat okej och är liksom stabila. Sen kommer ett skov och då kan man liksom vara deprimerad eller hypoman. Men för barnet så är det så här, man har ingen aning om när det skovet ska komma.
Nej.
Och han menar på att liksom, finns det en annan förälder som är stabil så behöver inte det påverka så himla mycket. Men i mitt fall så hade jag ju inte det. Så att vi var ju, mamma var ju våran liksom, närmsta vårdnadshavare under de åren, alltså när jag var mellan, så här, när man är medveten om sin barn, från 4 till 10 då.
Men Uffe Fräka var väl mycket på turné?
Och ja, men sen... dels var han ju det, men sen var, hade han ju ett skenande beroende. Liksom. Så han blev ju nykter när jag var 11. Så från att jag var 4 till att jag var 11 så var det ju mamma som hade huvudansvaret över oss. Sen var han ute och jobbade som en besatt, så han var ju väldigt frånvarande, rent fysiskt och praktiskt. Sen var han där i perioder och liksom var ju... liksom där så mycket, men det var ju dealen mellan dem också. Hon var ju hemmafru, hon var ju med oss. Men hon var ju sjuk i perioder och jag hade ju också väldigt svårt att liksom acceptera att hon skulle kliva in då och vara auktoritär. Varför ska du helt plötsligt bestämma vad jag ska ha för kläder på mig när du bara lika gärna kan ligga ner i 2 veckor och inte bry dig ett piss? Alltså det var den liksom konflikten som fanns i mig.
Det tror jag också är en varannan vecka konflikt. Så här, nu har jag varit hos pappa en vecka och nu kommer jag hit och då ska jag direkt vara så här.
Ja, jättemycket. Att man så här, inte, det finns liksom ingen, dels förutsägbarhet och sen att så här, du måste ju som barn bara tolerera saker som du, alltså som vuxen bara så här, nej, jag tänker inte tolerera det här. Jag liksom går härifrån eller jag byter man eller jag byter hem. Jag tänker inte köpa det här upplägget av liv. Och det är det som är skillnaden liksom mellan ett barn och en vuxen. Och det pratade vi faktiskt också om, att så här, skillnaden på tolerans och acceptans. Att som vuxen bestämmer sig för att jag accepterar att läget är så här. Man behöver inte gilla allting som man accepterar. Men att tolerera saker, det är egentligen, alltså så här, det är ingen bra grej.
Nej.
Att jag bara tolererar för att jag typ tror att jag måste. Och så, det är liksom utifrån ett barnjag, att så här, vad ska jag göra då? Jag kan inte göra så jävla mycket mer än att bara tolerera det här som egentligen är gränslöst eller dåligt för mig eller sådär. Men, åh gud, vad vill jag komma med det här? Men liksom jag minns i alla fall att det där trevande att vara ett barn som liksom längtar efter att bli vuxen och att, så här, att tro att allting ska lösa sig när man blir vuxen. Och sen när jag stod där och var vuxen, då var jag liksom återigen nybörjare på det. Vaha, nu är jag vuxen, nu är det jag som ska fatta alla beslut. Och jag kanske inte dugg jävla klokare än vad min morsa var. Jag kanske inte alls kommer bli, alltså så här, åh, de där första åren som vuxen, fy fan vad lost in space jag var. Vad ska jag bli? Vilka talanger har jag? Vilka förmågor har jag?
Ska jag bo här själv nu? Så här,
hur ska jag kunna tjäna pengar? Hur ska jag orka jobba? Alltså, så jävla mycket frågetecken. Aldrig varit så fucking lost in space som då. Och det var också en märklig kombination av att jag liksom ändå hade sett det som friheten så mycket.
Ja.
Sen jag får bestämma själv, ingen jävla, hon ska inte säga vad jag ska förkläda på, men jag ska bestämma själv, jag ska bo själv, jag ska ha hur mycket jävla hundar och hästar och kaniner jag vill. Sen står man där så här 20 år gammal och bara, okej, jag tar ett glas vin till, jag orkar inte ens tänka på mitt liv liksom. Jag vet inte ens vem jag är, vad jag ska bli, vem vill ha mig, ska jag kunna liksom... Fy fan vilket... Vilka, att vara nybörjare på att vara vuxen, ingen kul grej helt enkelt.
Okej, innan vi slutar måste jag i alla fall återkomma till någonting som vi pratade om förra veckan.
Ja.
Då pratade vi om vita äktenskap. Och var
de
mycket
sexlösa äktenskapen. Ja.
Så satt jag på någon lunch och så var en av tjejerna som sa så här, gud, vi fick till det typ i lördags. Och innan dess tror jag att det var senaste gången i somras. Och sen andra tjejen så här, nej men gud, eller vi kommer inte ens ihåg när vi hade knullat sist. Och den andra tjejen var så här, ja, vi låg också, nej, vi har inte legat på ett år nu, kom jag fram till när jag tänkte på det. Och den tredje hade inte legat på 2 år. Jag var så här, nej men liksom jag har en vanföreställning om människors sexliv som jag tydligen inte kan ta mig ur. Nej, men så här att jag tycker det är så viktigt att ta, ja, men annars är det ingen idé att man liksom ihop, om inte det finns, och då blir man sjuk och hit och dit. Och sen så typ samma dag som vi har pratat om den här podden, där vi har fördömt då vita äktenskap, som för övrigt kommer då från franskans vita äktenskap, vilket betyder att så här, man blir ihop med någon men äktenskapet fullbordas aldrig.
Nej, just det.
Ja, som då har blivit vita äktenskap. Ja, och så är jag inne på typ, ja, men Expressen eller något så här. Och så kommer då Bengt Olsson upp, som är Amelias, men han är ju deras liksom relationsexpert.
Ja. Precis, han var ju med i någon manspanel förut,
ja,
bestående av typ Robert Aschberg, Leif GV, Paolo Roberto kanske var med där innan han blev fördömd. Och så Bengt Olsson, ja, i alla fall väldigt roligt. Men nu svarar han, och det här poppar ofta upp i mitt flöde också.
Gör det?
Jag upphör aldrig att förvånas, för Bengt är väldigt rolig.
Ja. Här är det så här, är verkligen sex så viktigt? Svar Bengt Olsson. Det här bara dök upp, det har jag inte sökt. Ja.
Jag tror inte att sex är det viktigaste i alla människors liv, utan, men jag tror att det finns en känsla av skam kring det. Att det är något lite små, verkligen skämmigt att vara en sån människa. Det verkliga tabut, det är ju att erkänna för sig själv och sin partner, och kanske rent av för omvärlden, att sex inte är det absolut viktigaste i mitt liv, utan att det kanske kommer på en fjärde plats rent av, eller tredje. Det här tror jag många skulle dra sig in i det längsta för att erkänna, därför att det tas som ett tecken på att man är en fattig människa, eller har ett fattigt liv, eller en fattig relation. Men så tror jag inte det behöver vara egentligen. Alltså, om någon upplever liksom en bristande lust, och så är det som ett av många tycker jag verkar ta som ett katastrofläge, att det måste åtgärdas med underkläder och krämer och leksaker och partnerbyten och hej och hå liksom. Jag misstänker att det finns många som önskar att de vågade erkänna det där, att det kanske kommer på en tredje plats eller fjärde plats.
Ja, och så bara stannade jag till lite, så tänkte jag så här, okej. Ann Södlund, är det sex det viktigaste i ditt liv?
Ja.
Så bara, nej, varför skulle det vara det för? Alltså så här, som att när man ställer frågan så till sig själv, så är det, nej, det är klart det inte är, jag gillar ju det, men det är klart det inte är det viktigaste. Men jag tycker att han sätter liksom, du vet, huvudet på spiken när han säger så här, man kan inte erkänna det, för då framstår man som en fattig människa. Som så att liksom, ja, men typ, inom situationstecken, man har ingen passion, man har ingen vilja, man är liksom en champignon, alternativ Dagmar, som bara säger, här sitter jag och kuka står inte, libidon har liksom ruttnat, att man säger, man är nästan död om inte sex är det viktigaste, typ. Nu blir det ju liksom svart eller vitt, såklart. Jag skulle verkligen inte vilja vara i en död relation, men jag tänker också, i och med att 1 miljon svenskar äter antidepressiva, ändå påverkar libidon liksom. Och jag har haft killkompisar som har börjat äta antidepp, som bara säger, okej, min Nopedon har typ inte stått på 2 år. Så här, det går inte. Och även med ADHD-medicin, så här, okej, jag får inte upp den längre. Att så här, sex handlar ju mycket om känsla, tända, dofter, syn, förnimmelser. Om det är i träda, jag menar, vi är ju en generation knaprande människor som är så här, udden av allting. Sex, glädje, depp. Det är så här, vi är lite mer inte-människor.
Jag tror att det också är supermycket beroende på om man är kvinna eller man. Därför att det sexuella kapitalet har ju präglat oss kvinnor och vårt värde i så jävla många årtusenden.
Mm.
Alltså, ju mer åtrådd du är, desto högre status, desto högre värde på något sätt känner du att du har. Och att inte vara åtrådd och att inte vara liksom den som så att säga är eftertraktad. Jag inbillar mig, jag säger inte att det här är sant, men de kvinnor jag känner som har män som inte vill ligga med dem upplever det som ett hårdare slag än de män jag känner vars fruar är såhär, men gud, hon vill inte ligga. Ja, men det är väl bara som det ska, typ. Att killar vill ligga mer.
Ja, jag fattar,
och tjejer mindre. Så jag tror att dels så är det ju en fråga om så här, det är mig, därför att också mäns sexualitet, och det här är ju ingenting jag bara hittar på utan det har jag gjort massa studier på, handlar väldigt mycket om att objektifiera kvinnan, alltså visuell syn, att du vill ha lampan tänd och så vidare liksom, och att det är lite andra parametrar som styr. Ja, alltså så här, lite mer fetischbaserat och sådär. Medan kvinnors sexualitet ser liksom lite annorlunda ut. Säkert beroende på att vi lever i den här patriarkala kulturen och liksom är såklart väldigt påverkade
i relation.
Ja, på något sätt. Det är så här, männen ska vara konstant kåta och kvinnor har liksom en mer styrklig sexualitet. Det är väl typ så det är. Men råkar man då träffa på en snubbe som tycker att sex är nummer fem på sin lista. Liksom då, jag tror att mer Bengts grej är applicerbar på män. Det är då vi tänker grönsak champignon om en sån man. Vem vill vara ihop med en sån man? Alltså på riktigt så här, jag går ut på Tinder och skriver att jag tycker att sex kommer på, jag tycker inte det är så viktigt. Vilken snubbe som skriver så tror du får dejter?
Vi kanske kan bara kalla dem för champinjonerna. Ja. Jag är champinjon, då är så här, då vet man. Ja. Det kommer inte bli mycket åka av.
Nej, och så här, egentligen så borde väl, finns väl jättemånga kvinnor som kanske, nej men jag är inte så kåt. Alltså så här, som du säger, om jag skulle lista vad som är mest, alltså jag tänker ändå att sexualitet är ett behov, ett basalt behov enligt Maslows behovstrappa. Men det kanske inte är det. Det kanske är mer ett andligt behov. Eller det kanske kan vara både och. Alltså det vill säga, liksom de basala behoven är ju liksom att du får sömn, mat, alltså det tillgodosätt. Du har tak över huvudet, du kan liksom så här, sen kan du gå vidare och liksom börja utveckla dina sociala behov och så vidare. Och sen har du andliga behov, men de kan aldrig bli uppfyllda om du inte liksom har jobbat på behovstrappans första delar. Men sex, jag tror att många av oss, jag sa det i förra podden, att det är ett basalt behov, att det är en drift som är så otroligt stark, och att om det failar på den driften, då borde du kanske vara läge att fundera över vad fan är det i mitt liv som gör att jag liksom inte har någon libido.
Att jag har blivit en champignon.
Ja, varför är jag en champignon? Eller kan det vara så att vissa människor är det bara? I don't know. Det här är liksom högst filosofiska tankar.
Men alltså, vad
kan då? Vi inte göra lite minigallup då? Alla ni som lyssnar på oss. Kan inte, du tror att du lever i liksom en villfarelse, att folk ligger mycket mer än vad du tror. Kan inte bara så här, ni behöver inte liksom outa er själva om ni inte vill det. Skriv bara så här, hur ofta ligger du med din partner? Ja. Är du nöjd med liksom frekvensen på sexet i din relation? Uppstår det ofta konflikter kring hur mycket versus hur lite sex ni har?
Men också om, jag tycker så här, om världens blick. Jag tror inte liksom att så här, i Nicaragua, tror inte jag att så här, du vet, hemmafruarna sitter och pratar om så här, Lill-Kenta, han har inte liksom velat ligga med mig på 3 veckor nu. Jag tror så här, att det är ju också en samtida modern hang-up.
Alltså, ja, men jag kan säga att det där bristen på sex, att inte vilja bli legad med. Det tror jag är liksom, alltså, om jag tittar i min egen bekantskapskrets så har det varit liksom början till slutet för väldigt många.
Ja.
Att så här, nej jag står inte ut, han vill inte ligga med mig. Nej, alltså, nej, då jag vill bli åtrådd, punkt jävla slut. Mm. Och, så här, och det gäller även för män, alltså jag har ju vänner av manligt slag, tror jag eller ej, som är så här, jag orkade inte med att hon skulle pressa mig sexuellt.
Nej.
Jag var deprimerad. Jag kunde inte ha, alltså jag var inte, jag hade liksom ingen sexlust just då, och det gjorde henne helt förstörd. Jag pallade inte med det, den pressen. Så det verkar ju vara liksom någonting som är väldigt jobbigt när man har olika lust och vad man tycker att man kan ställa för krav i en relation.
Men så tror jag också så här, att den blicken man har fått på sig liksom under uppväxten, om man har haft en pappa som har varit så här, där är du för påsättare. Liksom att så här, du ska vara man, du så här, jag älskar kvinnor, jag är liksom
en stark libido. Jag kan sätta på vad fan
är,
som helst.
Ja, och jag är så här, både farsa men också första älskare. Jag kan både ta grogg, alltså så här, man har en självklar manlig aura.
Mm.
Då är det klart att det på något sätt, för man gör ju lite som sina föräldrar gör, inte vad de säger.
Mm.
Så att jag har pratat med killar som är så här, mognade sent, som liksom, ja men hade polare som var så här, superpopulära, det var något litet fel fysiskt som liksom, det kändes inte så bra att ligga, som kände hela tiden så här, jag har inte där att göra. Mm. Det är så här, jag är ett barn fortfarande och där är mina polare som är ute och så här, sätter på tjejer. Liksom, det kom inte ens. Mm. Det var så här, det var som att vara i en annan värld och kom igång mycket senare. Lite som man har kompisar som har gått ner i vikt mycket och tycker ändå så här, kolla, de ser bara den här tjocka personen i spegeln.
Mm.
Eller klassamhället. Så här, men du har ju kommit upp, du har lyckats. Nej, fortfarande liksom...
Det är rädd för att det ska ta slut.
Ja, det är, så här, det är samhället och din egen blick mot dig själv. Liksom. Mm. Och jag har berättat om min killkompis som fick ADHD-diagnos. Allt är så jävla osäker i sängen. Hur ska man göra? Han kan inte slappna av. Gör jag fel? Och sen så började han äta ADHD-medicin och fick helt plötsligt lite självförtroende. Och var så här... ja, men, det blev inte liksom att han inte kunde koncentrera sig, att han blev ängslig. Han kunde fokusera på ögonblicket. Och det är någon ny forskning som har kommit här från Södertörns universitet som i samarbete då med Röda Korset. Att så här, unga tjejer med ADHD har väldigt svårt för det sexuella. Dels vet de inte när de blir utnyttjade. För de är så här, okej, om jag säger nej kanske han blir sur och då man kanske inte får det. Dels så är de ju så pass rastlösa när de har sex. Om de då inte dricker eller gör någonting annat som kanske lugnar... ja. Man säger så.
Mm.
Så att, ja, de kan helt enkelt inte koncentrera sig på
alltså, att vara i
sexakten. De är så här, ligger och tänker på något annat. Sen skyndar vi oss. Och jag tycker att det är liksom all make sense på något sätt. Så att säga, allting är ju mycket så här, förväntningar vem man ska vara. Vi har ju tjejkompisar som så här, inte kan slappna av för de ligger och tänker på hur de ser ut. Hur bröst. Det är så mycket som spelar in. Men just för män så tror jag verkligen att det handlar om det. Att man har en blick på sig själv som så här, den manliga. Och då på något sätt... Det är ju som att vissa män har mer testosteron. Det är klart att de vill knulla mer. Alltså så här, varför skulle du inte...
Eller? Men man, ja, men man undrar väl säkert också så här, att varför har vissa män mer testosteron? Alltså varför har vissa... Och sen så jag tänker också att så här, det ska väl mycket till... Om jag tittar på mitt eget liv så... Jag har absolut inte haft en sexlust som har varit så här, nej men jag är en konstant, ja det ligger på andra plats i mitt liv och det har jag gjort i hela mitt liv.
Nej.
Utan det har ju varit så här, extremt beroende på i vilken relation jag har varit i, vilken fas av relationen jag har varit i, hur mitt liv har sett ut i övrigt. Tror du jag var kåt precis när mamma liksom hade dött? Alltså, nej men gud, jag liksom, det fanns ju inte på värld, alltså det gick inte alls att tänka på sig, då kunde jag eventuellt ha liksom... Du vet, oxytocinsex, att man liksom kramar, man vill bara liksom vara en del av en annan människa. Men att så här, kunna gå upp i någon avancerad sexuell tanke eller upplevelse, det liksom var helt uteslutet. Och det, så har det ju varit under liksom barnafödande och graviditet också. Mm. Inte fan, kan man liksom, du vet... Så här, som våran tantrakvinna, ni som är intresserade av, vi har ju en liten poddbaby som heter Fråga Freud och vi gjorde ett extra avsnitt för du hade ju varit på den här tantra, alltså livmoderhealingen och träffade ju Rosanna då som jobbar väldigt mycket med tantra och healing och så vidare och vi gjorde ett avsnitt med henne och hur hon beskrev liksom sin... Alltså så här, sitt intresse för det
sexuella, den sexuella,
ja, och hennes intresse för att liksom sexualisera sitt liv. Ja, men då brukar jag gå in och börja fundera över liksom hur jag ska, och så kanske man bara wow, alltså så här, hon har verkligen gjort det till typ en hobby.
Ja.
Och jag bara, ha, så skulle man ju kunna göra.
Den här stenen.
Mm. Ja, och så bara, jag liksom aktiverar min sexualitet. Jag liksom mediterar med tanke på klitoris. Och man bara, what, kan man göra det?
Jag var så här, en liten snabb handtralla typ.
Ja, men det var ju så kul. Men jag menar, så här, det är klart att man kan göra det till ett intresse. Och bestämma sig för att jag ska fördjupa, jag ska undersöka. Vad är det?
Bara vara har ju det. Jag och Snokfarbon fick ju för oss när vi höll på att sluta för att vi skulle åka dit.
Slå på kameran, filma och åka dit, säger jag bara.
Med ett par från Brasilien.
Ah.
Hitta tillbaka till liksom lusthändningen och kärleken. Varför skulle du inte gå för?
Nej.
Om jag och typ min kille skulle åka till bara vara i en vecka.
Mm.
Och så här, inga barn. Vi hade något litet hotellrum där. Vi satt och testade olika så här, övningar. Och hela tiden var lite, så här, lite på gång i knulleriet. Varför skulle inte vi kunna komma igång då?
Nej, det är klart.
Men sen är det också någonting som jag tycker är så fascinerande. När man börjar dejta igen. Man börjar säga, det är som att med vissa har man liksom hånglat hela sitt liv. Det är så här, det är bara...
Allt ja, men också om... att man kanske stänger vissa känslor. Alltså så är det för mig i alla fall, att har jag blivit sårad och orättvist behandlad, ja, då stänger jag ner hela min sexualitet. Alltså jag kan inte, jag vill inte att någon ska träda in i mig överhuvudtaget. För att för mig är sexualitet är att bli, det är att enas.
Ja.
Det är att bli ett med någon. Och dels för mig, så här, jag har aldrig kunnat ha ett one night stand om det inte är någon som jag upplever den där extrema så här, oj, hej, det här var, nej men gud, vi är liksom bara ett. Och då har jag liksom, då blir jag liksom jätteförälskad och helt hög på den situationen, att man bara kan känna det så jävla snabbt. Och det ska jag säga, efter vi poddade förra veckan så hade vi Karlavagnen med temat, eftersom jag hade sett Love is Blind så var jag liksom helt hög på det.
Mm.
Och då körde vi det temat i Karlavagnen. Alltså, hur träffade du ditt livskärlek? Hur gick det till? Och jag kan säga dig att alltså, där fick vi ju verkligen en gallupundersökning. Det är liksom 500 000 som lyssnar på det programmet. Det är jättemycket människor i alla varierande åldrar över hela Sverige. Och när alla som ringde in hade liksom bara klivit på bussen och bara, där är han. Honom ska jag gifta mig med. Mm. Alltså vi hade in, om ni lyssnar, man kan lyssna på Karlavagnen som podd. Så gå in på SR Play-appen och så lyssnar ni på det Karlavagnen om ni vill ha lite. För det var fan mig amazing. Man tänkte att så här, det måste ju komma in någon som är så här, ja, jag hade bestämt mig för, och så min gamla vän, typ Per-Olof och jag, så blev vi kära 3 år senare. Nej, nej, nej. Det var liksom love at first sight på samtliga som ringde in. Och det var så passionerat. Alltså alla dessa åldrade, och vi hade nästan bara män som ringde in, som var ju typ så här 80-årsåldern, som berättade hur de har liksom så här träffat. Jag såg när någon klev in på dansen. Alltså det var så jävla gulligt, hela det programmet.
Men det kan ju också vara så, som jag och en kompis, hon blev dumpad av sin man. Hon bara, jag bestämde mig direkt.
Mm.
Jag var så målmedveten. Jag var så här, han var mitt livs kärlek, men så här, nej, jag skulle bara direkt ha en ny man. Liksom, det var enda sättet att läkas på.
Ja.
Så jag tror att det handlar också mycket om målmedvetenhet, att vara inne i känslan av att vilja träffa någon.
Ja, att vara
jag är
ju
absolut inte det just nu. Alltså, så här, jag är så ute i den där känslan, så att så här, när jag, ja men du vet, man står och snackar så känner man någonting för någon, man bara, va?
Det
är så roligt att det är som färskvara. Mm. Man tror liksom att när det inte har varit påkopplat, utan tänker man så här, det är över.
Mm. Kommer aldrig mer känna något för någon.
Ja, och så bara, men jag läste en väldigt intressant artikel i The Economist.
Mm.
Som var så här, love at first sight is liksom, it's happening but it's rare. Artikelns underliggande tema var så här, vad är the best time gap between liksom in ages. Och då var det så här, när man är över, liksom, när man är över 50, då kan man ju nästan bli ihop med en 80-åring. Alltså så här, och vice versa, för det är så här, ja ja, men nu
barnen är gjorda,
ja,
vi har passerat det där.
Sidan, så här, det spelar ingen roll om han är lite gammal, så här, vi har ju fått utbyta varandra. Och kvinnorna var så här, men några år äldre, några yngre, så det var inte så noga. Så liksom, det var inte en big issue. Medan männen, ju äldre de blev, ju yngre trodde de att de skulle få möjlighet till. Herregud. Det här är ju liksom en vanlig grej. Alltså, även om de var 70, så fick man skriva så här, vilken ålder är på din idealpartner? Även om jag nu idag liksom skulle skriva så här, ah, men 25, så skulle jag inte göra det. För jag säger, nej men det går inte. Så här, loppet är kört. Och det är ju även om man liksom dejtar någon som yngre, så kan jag känna så här, men vad ska det här leda till? Mm. Han har inte ens barn. Mm. Ah, ja, liksom, det där är så svårt för mig att så här, ha, att bara vara för stunden och ha ett mål utan sikte.
Mm.
Det, bara, liksom, det måste ändå finnas liksom, att vi har
en långsiktighet.
Ja, annars tycker jag att det är så jävla ointressant. Ja, men då ska jag så här, hänga lite om de 2 år, så får vi se vad som händer. Så här, nej, ha det bra. Men just det här, att det spelar liksom ingen roll. De frågade män i 20, 30 upp till 90-årsåldern.
Mm.
Och allas ideal var runt 20. 2025.
Du skämtar.
Man bara säger, nej men era killgissningskukar, förlåt. Men det är bara så här, nej men de tyckte ändå nu med erfarenhet hit och dit, och det bara liksom stannade aldrig av. De bara tänkte, men nu måste vi ändå plana ut. Nu är vi uppe på 8 års liksom, skraltet, så snabbt kan liksom prata utan att ta Viagra typ.
Ja.
Runt mellan 20 och 30.
Men alltså gud, stackars
men då känner jag bara
män.
Så här, ja, men så här, it all makes sense. Så här, det är ingen idé att ha någon förhoppning.
Nej.
Och det här återkommer, de gör ju sån här liksom undersökningar.
Fast jag tror fan, de kan inte ha gjort den undersökningen i Sverige.
Nej, i USA.
Ja, jag menar det.
Fast det har ju också varit, jo, Det har varit i Sverige också. Jag har läst om det där återkommande flera gånger. Att säga, vilken, liksom, vilken ålder tycker du ändå att du känner att du passar ihop med bäst?
Mm.
Och då är det liksom samma ålder från de är 20 till som typ trillar av pinn.
Mm. Det är de, är mentalt, de känner. De har typ stannat i fan.
För att det är det de vill spegla sig i. Att de fortfarande är virila, att de fortfarande kan pippa, att de fortfarande är så här get it going on, typ.
Nej, men jag tycker det verkar så jobbigt. Jag tycker att det är också en sån märklig idé att man skulle känna sig yngre bara för att man dejtar någon som är yngre. För jag tänker precis tvärtom, att skulle jag träffa ett gäng 20-åringarna, aldrig blir det ju så märkbart för mig hur gammal jag är. Jag och Sofia pratade om det här om dagen, att så här, gud, man måste liksom, man får inte glömma, så liksom, man måste verkligen mixa upp sitt umgänge åldersmässigt, liksom, att så här, man stagnerar så att man inte gör det liksom. Jag bara, ja, jag fattar ju absolut, men samtidigt så här, när jag umgås med 20, alltså Olga och hennes vänner, det är helt underbart, och jag kan känna mig att det finns en ålderslöshet.
Ja.
Men sen finns det ju erfarenheter som är, det går ju inte att blunda för att vi har varit liksom vuxna som sagt i 30 år.
Älskling, gör du en sill?
Nej, men jag skulle liksom inte kunna vara ihop med, förstår du? Alltså, så här, någon famlande 23-åring som ska så här, vet knappt hur man liksom skurar ett fönster och så här, vet inte vad de ska bli och göra med sitt liv. Alltså, det finns så mycket med det som är så här, nej tack, jag vill inte återuppleva det. Jag kommer känna mig asgammal då om jag ska behöva dejta någon som håller på med sånt. Och är så här, jag har inte råd med en SL-biljett. Kan du skicka en Uber? Alltså, jag skulle bara, nej tack, hej då.
Nej, jag var på Norsen Chow i fredags. Det är ett ställe här i, liksom, i Stockholm. Ett så här coolt ställe. Dels kom så här, Jennys Engströms son jobbar. Han bara, tjan! Jag bara, hej då. Stod och dansade lite så här, för några killar som vi kände var DJs den kvällen. Sen några killar som kom för att han ska dansa lite så här, kan jag få ditt nummer? Jag var så här, nej. Alltså att det är liksom,
jag är 50.
Jo, men det är också så att de inte tycker att de, det behövs inte göras någon effort. Man säger, jag buggade lite mycket. Han bara, gillar du att bugga? Jag bara, lätt. Och så buggade han bara så här, då tar jag ditt nummer. Jag bara säger, nej men vänta nu. Du menar att så här, vi buggar i 2 minuter och du var usel och nu ska du ha mitt nummer. Alltså, så här,
nej. Det räcker inte för mig.
Nej, och då tänker jag så här, du vet, åka på en weekend med någon kille i så här, even 30-årsåldern ärligt talat. Sen är så här, vad är det där då? Ja, det är Sagrada Familia, ditt jävla pucko. Alltså så här, det skulle jag aldrig.
Älsklingar, som vanligt, tack för att ni lyssnar på oss. Och hörni,
ärligt talat, hör av er till oss om det här med sex.
Ärligt talat, gör det. Vi älskar när ni skickar DMs. Och ärligt talat, ni vet att vi ska ha världens jävla underbaraste helg på surflogiet. Inte din morsas summer boost har vi valt att kalla den här helgen. 7-9 juni har vi bokat upp hela surflogiet som ligger på Tofta utanför Visby. Och det här är ju en del av vårt år av äventyr, 12 äventyr. Och just det här äventyret som äger rum i juni månad är ni varmt välkomna att delta i.
Dela med oss, kan
ni
säga.
Ni delar det med oss. Vi ska bo i glampingtält. Alltså, vi snackar lyxglampingtält deluxe med hästens sängar, med liksom frukostkorgar, med det godaste av det godaste som ni serverar. Eller som vi blir serverade. Ni kommer få en föreläsning med mig och Ann. Ni kommer få basta med mig och Ann. Ni
laga
kommer
mat.
Få laga mat med
dricka
oss.
Dricka drinks.
Sitta och liksom
suppa,
wine and dine, promenera. Andas. Göra en superhärlig yoga med Sofia. Ni kommer få breathwork med Sofia, vår kompis. Ja, men vi ska ha liksom den mest jävla episka helgen. Ever. Och en goodie bag. Vi har fixat gåvor från Didriksson, från
Glowed.
Från
smycken, från mig.
Hopsy Daisy.
Och Lindex. Alltså, så här, nej men ni kommer tjäna på att följa med.
Ja. Och vi har några platser kvar. Det börjar bli helt fullbokat, vilket är skitkul. Vi har alltså plats för 36 personer. Så det här är inte något litet så här, hej, vi är 8 glada laxar. Utan
skithelg.
Nej, det här kommer bli så jävla underbart. Och den här helgen kostar 6 800 kronor. Då ingår alltså två nätter i superlyxiga glampingtält. Mm. Alltså super. Lyxiga.
Skulle betala 6 800 bara för frukosten, ska jag säga.
Ja, och det är frukost, lunch och middag. Det är föreläsning. Ja, men det är allt som jag har redan rabblat. Har ni frågor om tillgänglighet och så vidare, så skickar ni ett mejl till jenna@surflogiet.se.
Puss, kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.